försök hitta sätt. Hur kan vi implementera detta i din affärsmodell med att koppla upp fler saker? För ju mer data och framförallt rätt data, det är det som hjälper dig att kunna ta bra beslut.
Välkommen till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management. Hej och varmt välkommen till Logistikpodden. Bättre kvalitet och lägre kostnad, det är väl någonting som alla drömmer om. Och idag ska vi faktiskt få höra om ett sånt exempel. Vi kommer prata med Anna Rundgren från Brynja som kopplar upp byggarbetsplatser för att öka styrning och säkerheten där. Så lyssna ordentligt och ta med dig en massa inspiration. Varmt välkommen!
Anna Rundgren heter jag och jag jobbar som COO, alltså Chief Operating Officer på Brynja, som är ett bolag som jobbar både med hårdvara och mjukvara inom framförallt byggbranschen och man kan säga egentligen tillverkande industri är det som vi samverkar mot då. Och det är i runda slängar, om man ska säga vad vi gör, så är det, tänk er, smarta hemsystem för smarta byggarbetsplatser eller smarta industrilokaler då. Det är det vi tillhandahåller då.
Ja, men det är lite coolt. Jag har ju själv så mycket smarta hemprylar nu så jag vet knappt. Jag har så många datakällor. Jag har solceller och jag har batteripack och jag har allt möjligt. Och man börjar ju knarka den här datan efter en stund och blir liksom alla de dashboards jag har tillgång till och får mig att fatta en massa bra beslut. Är det som är syftet med att koppla upp, om man börjar med till exempel en byggarbetsplats, varför vill man koppla upp grejer där?
Till en början så började vi faktiskt med att titta på hur man kunde koppla upp olika saker för att göra det mer säkert på en byggarbetsplats. Våran vd kommer från Ecuador och han ansåg ju såklart att när han flyttade till Sverige att Sverige måste ju vara världens säkraste land. Men ju mer han började efterforska och söka just på byggarbetsplatser så insåg han att det är faktiskt inte så säkert som man tror. Och då börjar han titta på, okej, men vad finns det för teknik tillgänglig och vad skulle vi faktiskt kunna göra här? Och då började vi då med framförallt evakueringssystem och sen sensorer för att kunna då hjälpa de här projekten att kunna ta mer smarta datadrivna beslut som inte är tagna utifrån magkänsla då. Och sen har vi bara spunnit vidare på det här och byggt en hel plattform kring detta då.
Så att det började som en slags, vad ska man säga, och nu pratar vi om safety då och inte security. Det vill säga att säkerhet för de som arbetar på en byggarbetsplats. Och att man kunde använda teknologi för att göra det säkrare på deras jobb, så att säga.
Kunna varna dem helt enkelt vid potentiella risker eller faror. Och det började med att kunna evakuera byggnaden på ett smartare sätt. För det är en otroligt dynamisk miljö. Det går liksom inte att använda den typen av vanliga brandvarnare eller brandsystem som finns på marknaden idag. Utan man behöver tänka till lite för att det händer så mycket. Ena dagen så reser man en ny vägg. Det sättet som du tog dig in förra veckan tar du dig inte in på nästa vecka. Och där behöver man då hitta någonting som funkar för den här väldigt speciella miljön då. Och sen då la vi på sensorer som dammsensorer, det kan vara kolmonoxidsensorer eller buller då för att varna medarbetarna om de är på platser där det finns högre risker då.
Jag kan ju tänka mig att det finns flera utvecklingsfronter inom det här. Det ena är ju då som sagt var att, som du säger, det dyker upp väggar och ingångar som var ingångar igår, inte ingångar längre. Och en byggplats ska ju vara säker, så den ska oftast bara ha en eller några få passager för att inte obehöriga ska kunna ta sig in och allt sånt där. Det är väl det ena. Det andra är väl, som du säger, att den här miljön måste vara ganska så komplex vad gäller att sätta in sensorer. För det sågas med vinkelslipar och det ryker och det man använder diverse olika ganska avancerade verktyg som gör att jag kan tänka mig att det går inte att sätta en vanlig Clas Ohlson-sensor och tro att man kan mäta saker på en byggarbetsplats.
Det var ju det vi såg, att de gjorde ju detta. För först och främst när vi började med evakueringssystemet så började vi titta på, vad finns det andra risker? Vad håller ni på med? Vad gör ni? Och då mätte de saker och ting manuellt. Alltså byggbranschen är ju en av de kanske minst digitaliserade branscherna i världen skulle jag säga. Om man jämför med typ fordonsindustrin så är ju byggbranschen kanske 30 år tillbaka. Om man jämför med vad som har hänt där då. Och bara en sån sak möjliggör ju att titta på, okej, men vad skulle vi kunna använda för teknik? Kanske hoppa över flera steg där till exempel, ja, men där fordonsindustrin redan har lärt sig mycket svårigheter och utmaningar. Vad ska man använda för sensorer? För som sagt, en Clas Ohlson-sensor, den är ju inte rätt kalibrerad till exempel. Framförallt för damm. Där är det ju viktigt att ha koll på detta då. Så att blir den utsatt för x antal höga volymer så går ju då kanske sensor ner om du har en inte så bra sensor då. Så att det är viktigt att se på vad det är för teknik man använder då.
Och var får man tag på den här typen av sensorer? Är det något ni själva utvecklar eller letar ni upp leverantörer som klarar av den här tuffa miljön?
Vi har ju definitivt letat med ljus och lykta efter vad det är för typer av sensorer och testat av. Vi har ju provat detta. Ringe har funnits i nästan 6 år nu. Så att vår första version av sensorer, vi har en multisensor där vi har 8 olika typer av sensorvärden som vi får ut. Den sensorn kontra hur den ser ut idag har ju förändrats otroligt mycket genom åren då. För att vi har ju också lärt oss med tiden på vad som funkar och inte funkar. Till exempel rökdäckare. Det är en jätteproblematik inom byggbranschen. Det ställs ibland krav på att man ska ha detta. Men problematiken med väldigt dammiga arbetsplatser och sen att någon står och svetsar typ 1 meter ifrån den här sensorn. Du kan gissa på att man har problem med falsklarm när man använder den typen. Även om det är liksom de bästa robustaste rökdäckarna som finns där ute. Så finns det tuffa utmaningar och det gäller att vara medveten om det här då. Alltså tekniken har kommit långt men vi är inte 100% där än.
Hur gör man det? Där är jag lite nyfiken då. Så att sensorn den detekterar rök och det är väl fint. Det ska den göra, det är ju dess jobb. Men röken kommer från att det står en person och svetsar 2 meter därifrån. I en miljö där man vet att det kommer att svetsas idag. Finns det något sätt att undvika de här falska positivsignalerna? Genom att använda andra datakällor eller kameror eller hur ser utvecklingen ut där?
Precis, till en början så började det med att man får titta manuellt, alltså så har det ju varit från grunden då. Nästa steg efter det är ju också att titta kanske på, ja men nu har ju värmen gått upp så att det är ju, sensorn gör ju det den ska och då får man kanske därifrån då utgå ifrån att man kan ju stänga av dem. Vet man att man ska göra den här typen av arbeten, se till att stänga av dem på de våningarna eller de platserna där man ska utföra den här typen av arbeten. Att under en timme här nu så kommer detta ske. Det är ju den typen av teknik man får använda istället för att underlätta det här då. För sensorn kommer ju utlösa. Så är det ju.
Hur ser det ut med för alla som befinner sig på en sån här byggarbetsplats till exempel, de har ju med sig en egen liten sensor array i sin mobiltelefon också. Och med mobiltelefonen vet ju var den finns någonstans och så vidare. Pågår det någon utveckling i din bransch där man försöker mesha ihop dels de här stationära sensorerna men också att man vet var någonstans människor befinner sig på grund av att man spårar deras mobiler eller vad det nu kan vara?
Ja, det är faktiskt någonting som dyker upp ganska ofta. Vi får ju den frågan, framförallt utifrån det här med evakueringssystem. Men i och med att det är ju väldigt tuffa regler som till exempel Apple och Google har på de här spårningen på data på medarbetare. Och det krävs ju verkligen då att de personerna som skulle till exempel dela den här datan, att de får en väldigt tydlig valmöjlighet på att göra detta. Och jag kan säga att inom byggbranschen, om vi nu ska bara titta på den som bransch generellt sett, de vill ju inte bli spårade på individnivå. När jag är ute och liksom pratar om det här så kan jag säga att de slår i taket om jag skulle säga att det är så att vi spårar dem. Så att i dagsläget, med tanke på att vi har i huvudsak byggbranschen och sen även tillverkningsindustrin, de vill inte bli spårade på det sättet. Däremot så tror jag att absolut möjligheten, eller så, det går ju att göra, men du behöver ju få individens godkännande för att kunna få ha den här funktionaliteten på din app i App Store eller Google Play då.
Jag förstår det och det finns ju en massa aspekter av det där såklart. Man vill inte att det ska synas var man är någonstans och så vidare. Man känner sig övervakad och det får man ju ha respekt för såklart.
Men det man kan göra faktiskt, som vi på vissa projekt gör, det är att vi jobbar med geofencing istället. Och då handlar det ju mer om att ifall det är så att vi har en utrymning som påbörjas på en viss typ av plats, då kan vi sätta en geofencing i det området. Och då handlar det om kanske att kunna varna de människorna som befinner sig inom en och en halv till två kilometers liksom, område eller omkrets kring den här platsen då. Det är ju någonting som man kan göra. Eller se till att bara befinner du dig i närheten, det är bara du som kan starta det här larmet. Men där handlar det ju inte om på individnivå att vi ser vart människor befinner sig, utan det är mer bara att man kan sätta en tillgänglighet kring det då på det sättet.
Ja, jag förstår. Och om man då ser, alltså Internet of Things är ju en av de här möjliggörarna för att kunna skapa det man kallar för digitala tvillingar av platser. Och jag antar att det är också någonting ni håller på med på något sätt, eller är på väg mot.
Absolut. Senast idag hade jag har varje fredag avstämningsmöten med ett team där vi tillsammans med ett projekt som handlar om liksom smarta uppkopplade byggarbetsplatser. NCC är i huvudsak den som driver just det här specifika projektet som vi är med i, där vi är ungefär en 5-6 partners där vi då ska visualisera den här digitala tvillingen. Och det är ju att det visualiserar ett byggprojekt utifrån sensorer. Vi har alltifrån med värme som uppvärmning av byggnaden till ja, men helheten egentligen utav flödet och även enheter och olika saker som finns inne på arbetsplatsen att kunna se, mäta och visualisera detta. Då. Så att, där skickar vi till exempel upp vår data för att visa och visualisera varningar till exempel när någonting överstiger ett tröskelvärde som har blivit uppsatt eller så. Så att det är absolut någonting som vi är med och driver.
Och jag antar då, låt säga att ni har 20 uppkopplade byggarbetsplatser som är, liksom är av samma typ. Man ska bygga ett nytt hyreshus till exempel. Jag antar att ni skapar, även om de tillhör olika byggherrar allihop, så kommer ju ni att kunna på något sätt samla upp kunskap och bygga erfarenhet kring hur olika saker görs och funkar. Och att man kan ta med sig den kunskapen in och i princip blir någon som kan leverera andra typer av värden, antar jag, till de här företagen. Så att när det 21 projektet drar igång så undviker man ett antal av misstagen som de andra 20 har gjort.
Absolut. Och det är både vi och även våra kunder lär sig otroligt mycket kring hur man ska... alltså vi började i huvudsak med kanske uttorkningen av byggnaden med sensorer. Och sen har vi ju då lagt på mer kring ja, men säkerhet med dammnivåer och liknande. Och jag kan dra som ett litet case som jag hade genomgång med ett projekt igår. Och det här är ju mer ett industriprojekt då, där... I början av projektet så de ville mäta i huvudsak damm, men självklart också temperatur och luftfuktighet, för det påverkade dem väldigt mycket. För det uppkom väldigt mycket damm och de ville se hur kan vi få ner dammnivåerna, både för att våra produkter inte blir skadade och våra medarbetare blir skadade av det här dammet då. Och till en början så använde de själva väldigt mycket alltså att ha fuktare för att få högre luftfuktighet inne i byggnaden för att kunna få ner då dammet. Men vad som hände var att det kloggade ihop sig mycket, mycket mer. Och vi valde istället att plocka bort de här avfuktarna, eller fuktarna, de som fuktade miljön där då. Och då kom dammet ner snabbare, man kunde städa undan det bättre. Dock vad som hände kring det, där lärde vi oss en till sak då, att vi fick ner luftfuktigheten så pass mycket att den kom ner till 13%. Vad hände då? Jo, men medarbetarna fick ju typ ont i huvudet. Någon hade liksom blödde väldigt mycket mer näsblod på kvällarna, för att kommer man ner i luftfuktighet på 13%, det är liksom inte bra för dig. Du vill kanske hålla dig minst minimum på kanske 30%. Och det är ganska intressant det här att du börjar dra i en ända och sen så hittar man, okej, men nu fick vi ner dammnivåerna, men vad händer sen med det andra saker runt omkring? För att kunna ta bättre beslut då på ja, men hur ska det vara en hållbar miljö både för människorna men också för produkterna som finns i den här miljön då. Så det är ganska intressant hur det kan... Ja, man lär sig liksom steg för steg. Även om det är ganska enkla metoder. Det är verkligen inte rocket science med att börja med såna här saker. Men det är oftast det jag tycker är så spännande. Att det krävs inte liksom det här alla buzzwords med ML och liksom AI och den typen av teknik. Utan ibland räcker såna här små metoder för att lära sig och förstå sin verksamhet på ett bättre sätt då.
Ja, och jag antar, eftersom det hela tiden är ett rörligt mål, alltså antal väggar ändrar sig. Det börjar med som ett stort betongskelett med öppet utåt liksom, där det inte finns något internt klimat utan det är samma som utomhus. Och sen helt plötsligt blir det mer och mer inkapslat. Så jag kan tänka mig att behovet att reglera ett inomhusklimat, om man ska ta det som exempel då, behovet att bli mer granulär och mer precis ökar ju med graden av färdigställande, kan man väl säga. Så att när man ska sen kakla kök och skicka in vitvaror, då ska det ju inte vara fel fuktighet i huset till exempel, eller när man ska måla eller vad det nu kan vara då.
Precis, det är jättekritiskt som du säger där.
Och något som är relaterat till det där, det är ju energianvändning. Tänker jag också. Den ändras ju också över ett projekts livscykel tills dess att det är överlämning till den som sen ska bruka fastigheten då. Där man behöver energi till olika saker, men jag antar att det inte är högst upp på listan över vad man styr på en byggarbetsplats. Det vill säga hur mycket el man gör åt och till vilka saker. Jag antar att med lite smarta sensorer så kan man göra även det lite mer optimerat.
Absolut, och det ökar ju otroligt mycket mer. Jag kan säga bara för 3 år sedan så var det ju inte många som pratade om detta. Men i och med att de här stora bolagen som bygger mest i Sverige eller Europa, det ökar och kommer ju ännu högre upp på deras agenda om man ser utifrån alltså från ledningsperspektivet då. Att man behöver styra om och bli grönare. Man behöver sänka sina CO2-utsläpp framför allt då. Och den stora faktorn är ju under själva byggprocessen. De gör ju av, alltså det är en sån otrolig waste. Man har igång väldigt mycket saker. Du har säkert åkt förbi ett x antal byggprojekt nattetid eller kvällstid som, alltså det är strålkastare som är på i hela huset. Den resursoptimeringen är ju inte kanon. Och det här är ju någonting som vi för ett och ett halvt år sedan började tackla. Och där har vi börjat med en sån enkel sak egentligen som att bara egentligen kunna sätta digitala timers på sin byggbelysning. Vissa delar behöver alltid vara på utifrån ett alltså säkerhetsperspektiv, alltså security-perspektiv då. Men vissa delar kan du då släcka helt eller du skulle kunna dimra ner det då. Så att det här är någonting som absolut är väldigt mycket i ropet. Samma sak, styrning av värmefläktar i början innan man har till exempel fjärrvärme inkopplat i byggnaden, så har man oftast elvärmefläktar. Och under vintertid till exempel, folk öppnar dörrar och fönster kors och tvärs. Man eldar otroligt mycket för kråkorna. Och här har vi tagit in pengar från Energimyndigheten faktiskt för att gjort ett projekt kring detta. För att kunna optimera inomhusklimatet på ett bättre sätt då, via sensorer och styra de här. Och det har ju varit jätte framgångsrikt. Här kommer man ju ner, ja, men bara med belysningen kan vi komma ner ganska enkelt 50% utifrån CO2-perspektiv och 25% i kostnad liksom från månad ett. Det är ganska coolt att det går att göra så mycket med så lite.
Ja, det är ju grymt coolt. Själv har jag ju sån rörligt elavtal hemma, så att jag kan ju med en massa digitala sensorer och annat hjälpa mitt hus att förbruka eller att använda el när det är som billigast. Så att man kan till exempel sätta ett smart eluttag som laddar alla skruvdragare och alla maskiner. Och när elen är under ett visst pris, då laddas batterierna, inte annars. Till exempel. Och jag antar att sånt är applicerbart även på en byggarbetsplats. Så att det finns många, det blir många bäckar små, men det måste användas otroligt mycket el. Till exempel när man bygger som Karlatornet i Göteborg, till exempel då, som är det senaste gigantprojektet vi har där. Jag vågar inte tänka på hur mycket el som går åt där och vad man betalar för den elen.
Precis. Jag kan säga, nu i vintras också, då hade vi ju energipriser i kilowatt liksom stack iväg till nästan 7 kronor per kilowatt. Våra kunder som egentligen då hade i huvudsak det här med bara att styra belysningen, de kom ju ner otroligt bra i kostnad. Om vi säger minimum 25%, alltså de var ju nere på nästan en 60% liksom, sänkning under de månaderna när det var som kallas då. Så att det är verkligen många bäckar små. Projektet i sig brukar vara så här, ofta är det så, byggbranschen, för att attrahera dem, så det är ju framförallt steg 1, pengar, Steg 2, säkerhet. Steg 3, ja men smartare lösningar som liksom ersätter tidigare manuella liksom, ja, sätt att göra det på då. Men det är oftast pengarna, där når du dem.
Jo, men och så är det väl fortfarande, att byggprisindex har stigit fortare än konsumentprisindex under väldigt lång tid. Det vill säga kvadratmetrarna har blivit dyrare och dyrare i förhållande till hur mycket pengar vi har. Och det där är byggbranschen väldigt, väldigt medveten om och försöker ju skära kostnader på alla håll och kanter, såklart. Men det är inte alltid så lätt, för det är ju väldigt komplext. Och just att det är tillfälliga eller semitillfälliga installationer och anläggningar gör ju också att det blir väldigt svårt att plocka med, att man trimmar in en lösning och sen plocka med den till nästa ställe där det kanske är andra partners, man har andra stakeholders som har andra lösningar och så vidare, och då blir det där väldigt, väldigt svårt. Så att den här kunskapen som byggs upp under tid antar jag är extremt viktig. Vi antar att ni är en sån aktör som kan sitta på kunskap över flera olika projekt då.
Absolut, och jag kan säga att många projekt där är det ju faktiskt beställaren i sig som står för kostnaden för byggdelen. Det är både positivt och negativt, för det kan ju innebära att entreprenören överkonsumerar ännu mer för att de själva inte står för den räkningen. Men då gäller det ju att prata med den som då är beställare och få med dem i detta. För alla vi behöver ha detta som incitament att titta på hur kan vi sänka detta. Och inte minst nu om vi tittar på vad som händer liksom i världen nere i Ukraina och liknande, och den ryska gasen och sådär. Om vi tittar nu på Tyskland till exempel, de måste hitta sätt att ställa om. Hur kan vi sänka våra förbrukning på olika sätt? Jag var iväg i Frankrike förra veckan, och då var det bara en sån liten sak som att när man satt på en uteservering, det började bli kallt. Vi önskade så här, kan vi sätta på de här värme liksom, aggregaten som är runt omkring oss? Och de var så här, nej, vi kan inte det. För sen en månad tillbaka så har vi en ny lag där vi inte får överkonsumera energi som är liksom nice to have istället för need to have. Och jag tyckte det var ganska häftigt att så här, wow, att de här sanktionerna och allting som händer här, alltså det ser man ute i liksom, sin vardagliga liksom, miljö. Och det är häftigt. Vi alla kan styra om, men det krävs liksom, att det kommer uppifrån från liksom högre makter oftast för att vi ska lyckas med det då.
Jag blir påmind, man blir påmind på Facebook om saker som har hänt tidigare år. Och häromdagen så kom det upp minnen från när jag var i Mumbai för 3 år sedan, eller 4 år sedan. Och där reflekterade jag över att jag hade bytt till lågenergilampor hemma och så vidare, och liksom källsorterar och allt sånt. Och då satt jag på en uteservering i 33 graders värme. Och där hade de aircondition utomhus bredvid borden. Så att där kom det 20 grader luft och liksom sköljde över oss. Och det var skönt att sitta där. Och bara tänkte jag energianvändningen där. Även om de nu hade haft solenergi, vilket antagligen inte var det, säkert kärnkraft, så är det ju ett enormt slöseri, såklart, att göra det. Och sen var det någon på Facebook då, när jag liksom raljerade lite över det där, så var det någon på Facebook som frågade, har du infravärme hemma? Och då tänkte jag att ja, det är ju faktiskt lite grann samma sak, att vi värmer upp vår utemiljö istället för att gå in eller ta på sig en tröja då, när det blir lite kallt.
Ja, men exakt, och jag tyckte det var superrimligt. Jag var så här, ja, ge mig en filt, det är inga problem.
Ja, nej, men det är lite grann så. Det är lite grann så. Något som jag är lite nyfiken på, det är ju, och här, jag har ingen aning om hur långt utvecklingen har kommit eller om det här är en practice, men det kan ju vara så att man bygger in sensorer i en kåk under byggtiden som sen blir kvar. Och byter uppgift så att säga, eller kommer att bli en del av driften av kåken sen. När byggprojektet är klart och den lämnas över till en ägare eller en brukare. Jobbas det något med det där att man har embedded sensorer i väggar och tak och sånt?
Absolut, och där skulle jag säga träsensorer. Där är ju definitivt någonting som man lämnar kvar. Även, det finns även vissa tekniker inom sensorteknik för just vatten. Att kunna optimera det, att se till att alltså, flödena, är det på, är det av, hur ser användningen ut, och att kunna minimera också framförallt riskerna för översvämningar då. Men utifrån om man ser träsensorperspektivet där då är det ju att kunna bygga in de här sensorerna. Dock teknik som finns idag, det man använder, bygger du in en träsensor, den är ju Alltså den är ju liten, den är inte stor. Men batteriet som du har i den är ungefär upp till 10 år. Så det är de första 10 åren. Och varför man har detta? Man kan väl säga så här, de största problemen och man kan säga tvisterna som sker inom byggbranschen. Det är ju i huvudsak de första liksom 5 till 10 åren. Det är där den högre risken är. Har du klarat det eller har du haft en tillräckligt bra liksom inomhusklimat och inte haft problem med mögel eller fukt eller liknande, då har du ett bra hus oftast. Sen självklart kan det uppkomma i framtiden också, men det är oftast där man lämnar den typen av skulle det nu uppstå problem, det är då det kommer bli en tvist. Det är också då det kommer bli väldigt dyrt för den som har byggt husen då. Så att träsensorer, det finns andra typer av liksom fuktsensorer som man kan bygga in. Men oftast är det 10 år då som detta gäller. Och det är ständigt liksom på tapeten. Hur kan vi, man vill inte bryta upp en vägg liksom för att få tag i den här. Finns det något sätt vi skulle kunna jobba med annan typ av, hur kan vi ladda de här batterierna och för att de ska hålla över ännu längre tid då?
Mm. Spännande det där. Och jag antar att det man pratar om mest är väl att ni säljer det som en tjänst. Det vill säga ni säljer inte sensorerna utan ni säljer funktionen som sensorerna levererar.
Exakt.
Har ni någon portal då, någon digitalt lager som ligger över som de som då, det kan ju finnas många stakeholders som vill titta in i den här datan och som behöver ha olika typer av larm eller meddelanden eller kunna se status här och sådär. Hur fungerar det där idag?
I dagsläget så egentligen, i huvudsak så är det ju, vår beställare är ju oftast ett byggföretag eller en industri liksom, ja, som sköter sig för själva då. Sen blir det ju då att det här byggföretaget, när de gör överlämningen, då kan de ju i sin tur, alltså vi kan ju bara flytta över kontorna eller tillgängligheten till beställaren, den som faktiskt ska nyttja fastigheten för framtiden. Alternativt att båda parter är med redan från start. Så det beror lite grann på. Det här är helt flexibelt. Så vi tar inte betalt per användare, utan vi tar betalt liksom per, okej, nu har vi det här systemet, det är den här datan vi levererar. Det är detta värdet vi skapar. Och sen så kan de inkludera hur mycket folk de vill. Och vilka typer av stakeholders som kan vara potentiellt intresserade då.
Om man tänker på den komplexa miljön då. Vi har inte pratat om industrifastigheter alls, inser jag nu. Vi är fortfarande på byggarbetsplatser, för det är mycket mer komplext, i alla fall i min hjärna. Som du säger, det rör sig väldigt mycket folk där, det är många olika juridiska personer inblandade och de är ju inblandade i olika faser av projektet och så vidare, så att de som är där från början är inte de som är där i slutet och så vidare. Hur kan man med hjälp av, och det är en lite bredare fråga, med hjälp av IoT generellt, hur kan man stödja en sån här ganska turbulent miljö? Vad finns det för silverkulor att ta till, om du vill?
Ja, men jag kan visa, det är ju egentligen att man kapar istället för, som standard inom framförallt byggbranschen, så har ju mycket av det här, inhämtningen av datan har ju gjorts manuellt. Och det finns ju alltid en risk med det, att man får in fel data eller att det är bias data på något sätt då. Och via IoT så kapar du ju detta och får en mycket mer, alltså renare data helt enkelt. Sen gäller det ju också att vi då som partner i det här, vi har ju lärt oss genom åren också att veta vad är rätt. Alltså hur hjälper vi våra kunder att ta bättre datadrivna beslut? För att våra kunder idag, byggbranschen, de är ju själva inte experter på det här. Utan vi behöver ju vara den ledande experten som stöttar dem på rätt sätt. Att kunna utvinna rätt typ av data och ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det är ju egentligen det vi försöker hjälpa dem med då. Var det rätt svar på frågan?
Ja, men tittar man inom logistik och transport då, som är min bakgård kan man väl säga, så är det, behöver man ha mycket, mycket mer datadrivet beslutsfattande generellt. Alla som har lyssnat på logistikpodden vet vad jag tycker om det där. Så jag ska inte raljera mer om nu. Men något man också kan se då är att om du behöver veta värdet på 10 variabler för att kunna fatta ett vettigt beslut, så är det antagligen bara 2 av dem som kommer från ditt interna system. Och 8 kommer från andra informationskällor, andra datakällor som du själv inte har kontroll över. Som du måste kunna samla in värdera, kanske formatera om. Det finns en massa olika hinder innan du sen kan lyfta in det och använda det i ditt eget beslutsfattande. Och de här andra 8 parametrarna, de kanske har ett format idag och imorgon befinner jag mig på en ny plats och då kommer de från 8 andra leverantörer. Eller 8 andra publika datakällor och sådär. Så att inom byggbranschen generellt, hur tacklar man den här typen av problem? Att beslutsfattande data, det är ju väldigt komplext. Det krävs data från många, många olika ställen samtidigt. Finns det någon samsyn eller någon gemensam standard eller hur fungerar det?
Nej, det gör ju inte riktigt det. Utan det här är ju någonting som, man ska ju ändå säga att det är relativt nytt att kunna samla in data via sensorer på det här sättet. Jag tror att när vi drog igång för 6 år sedan så vi hade inte många andra typer av bolag i branschen som hade någon typ av sensor. Kanske någon sensor som mätte liksom någon temperaturpunkt eller liknande sådär. Men oftast gjordes ju, många av de här mätningarna görs ju fortfarande, alltså kanske 80% av detta görs fortfarande manuellt i de projekten som du åker förbi. Vilket gör att det är vi som vi vill ju gärna samverka med fler och fler partners. Jag nämnde det där projektet som vi gör med NCC där vi är 5-6 olika partners i ett och samma projekt. Vi börjar ju se nu synergier med de bolagen som är med. Att okej, men det här borde vi kanske, vi borde standardisera detta. Vi borde göra detta till en grej ihop. Ha ett enklare API. Hur kan vi liksom dela den här typen av värdefull data med varandra, för det finns inte idag egentligen. Där har ju till exempel bilindustrin kommit otroligt mycket längre med detta, där man har olika fasta standarder hur man faktiskt ska göra olika saker då. Så att det behöver vi standardisera inom byggbranschen och också få krav från liksom mer Arbetsmiljöverket och liknande. Det finns ju olika krav på vilka nivåer man får utsätta medarbetare för, om vi tänker dammnivåer och liknande. Men det här är någonting som är väldigt, väldigt svårt att kunna för Arbetsmiljöverkets sida, att de ska kunna mäta detta, för du behöver skicka liksom alla de här proverna på analys och det tar lång tid. Du kan göra liksom en mätning vid en dag, men hur ser det ut imorgon då? Då görs kanske helt andra typer av jobb. Så att det är det som är den stora utmaningen inom byggbranschen. Så det första vi försöker göra, det är egentligen att okej, men här får vi en varning. Nu är det dags att ta på dig rätt typ av skyddskläder för att inte bli överexponerad för den nivån som Arbetsmiljöverket har satt upp då. Sen kan inte vi säga att det är så här många procent, kanske asbest eller vad det nu är för typ av farligt damm som är i det dammet då. Men det kan i alla fall vara första steget i den här då, förbättringen utav detta.
Ja, men det där är lite intressant. Jag en parallell, kanske inte riktigt en parallell, för det här är lite mer open data och mer publikt. Men jag har en sån här smart väderstation från Netatmo. Och den har vindmätare och regnmätare och luftfuktighet och lufttryck och allt sånt. Och temperatur såklart, både in och ute. Och utedelen, de parametrarna, de kan jag koppla upp i en molntjänst. Så att min plats, mikrovädret på min plats syns på den här väderkartan. Och där jag bor finns det kanske 6-7 andra som har liknande typer av prylar också uppkopplade. Och där kan jag i detalj se hur det blåser 500 meter söderut från mig och hur det skiljer sig från där jag är just nu. Och såklart, man delar inte data mellan ett byggprojekt som ägs av en byggherre till ett annat. Men inom ett projekt, en sån här stor skyskrapa till exempel, så antar jag att man kan bygga modeller över egentligen hela kåken då, eller hela byggarbetsplatsen, och se vilka delar omfattas av vilken CO2-nivå till exempel. Och att man kan följa och därmed kanske prediktera när det kommer att bli farliga nivåer på våning 5.
Precis, exakt. Jo, men det har du helt rätt i. Så det går du att göra. Och om man säger då standarder, det finns ju standarder på vad man önskar ha för typ av inomhusklimat. Det ska vara 20 grader och helst någonstans runt en 40-30% i luftfuktighet för att ha en bra uttorkning. Så det finns ju olika standarder. Det ska vara 100 mikrogram per kubikmeter med damm. Över det så finns det risker då. Så det finns ju standarder, men det här med att kontinuerligt mäta det eller att ha krav på sig för detta. Där har vi inte riktigt en standard i det, utan man ska komma till ett visst, liksom, kanske mer i betongen. Okej, men när man gör vid rätt tillfälle mätning, då ska vi ha kommit till 85%, för annars får vi inte lägga en plastmatta på till exempel. Så det finns ju självklart standarder, men just det här med att prediktera det och få fram den typen av mer, att kunna veta att om en, två dagar eller om vi fortsätter i samma utsträckning som vi gör nu, då kommer en risk ske. Men ja, där är vi inte riktigt. Dock, det är det som vi då har tagit fram med våra system och vill nu integrera tillsammans med fler partners. För vi tror att vi kan inte göra allt. Vi har tagit fram vårt ekosystem, men nu är målet inte att bygga fler produkter, utan vi vill gärna integrera med andra duktiga partners i branschen. För man kan inte göra allt, det är ju så. Men vi är väldigt duktiga på just det här med att analysera data och hjälpa till med att driva kontinuerlig förbättring med data. Det är våran grej.
Ja, just att man digitaliserar något fysiskt och att man får in det i digitalt format. Det som man brukar säga är att mängden sensorer i världen ökar exponentiellt. Kvaliteten på dem ökar hela tiden. Priset på dem går ner. Vilket betyder att mängden högkvalitativ data ökar hela tiden, kvaliteten på datan ökar, kostnaden för att samla in datan minskar hela tiden. Så att vi måste lära oss att kapitalisera på all den här datan på olika sätt. Och jag tänker lite grann på, om man tänker lite mer generellt på sakernas internet, IoT. Har du några tips eller råd till de som vill börja utforska det här området lite mer? Vad man ska tänka på?
Ja, men absolut. Jag tänker att det finns ju olika saker som man kan tjäna på detta. Och utifrån då, om man ska sammanfatta det som en helhet, då tänker jag att, nu får du vara med på det här. Men just rätt information med rätt presentation till rätt person vid rätt tidpunkt, det är ju målet. Var du med på den?
Mm. Yes.
Och det handlar ju egentligen om att då samla in data och analysera detta och kunna ta då värdefulla beslut och insikter. Målet är ju liksom att driva kontinuerlig förbättring med data, ta bort den mänskliga faktorn från insamlingen. Det man också kan göra med detta, det är ju att man får ju väldigt många datapunkter till en väldigt låg kostnad. För du nämnde ju att sensorerna blir billigare, du kan göra det på en väldigt hög frekvens. Man kan även skapa en smartare infrastruktur för din verksamhet. Tänk dig en sopbil, att kunna ha en rutt och veta exakt vart du ska åka och plocka upp fulla soptunnor till exempel. Det är att kunna skapa en bättre och smartare infrastruktur. Sedan så handlar det också om att genom det här med att du kan styra saker på distans så måste du inte vara på plats, utan du kan ju få enheten att göra det de ska vid rätt tidpunkt. Antingen att du redan har sagt till om det eller att de ger dig varningar när någonting händer. Och sedan så handlar det om att det här med underhåll. När ska detta göras? Har du en sensor som kan varna dig för när det faktiskt är dags att till exempel fylla på olja i bilen istället för att fylla på den kontinuerligt hela tiden? Det är oftast det bästa, att kunna veta när man ska göra det. Säkra medarbetares hälsa och skapa en tryggare arbetsmiljö. Men i huvudsak, det jag vill sammanfatta allting med, det är ju egentligen att försök hitta sätt, hur kan vi implementera detta i din affärsmodell med att koppla upp fler saker. För ju mer data och framförallt rätt data, det är det som hjälper dig att kunna ta bra beslut.
Ja, nej, men det, och jag stämmer till 100% med. Att fatta beslut baserat på magkänsla eller som man väldigt ofta gör i transport och jag antar i byggbranschen också, att så har vi alltid gjort. Vi gör alltid det här på torsdagar. Oavsett om det behövs eller inte. Eller typ byter olja efter 3000 mil. Ja, kan man mäta när oljan behöver byta så är det kanske ett bättre sätt att göra det på. Och för det krävs data. För att din bil beter sig inte som min bil. Så att då måste man verkligen veta och ersätta. Och det är den nya tidens olja egentligen, data. Det är ju många som har sagt det. Men så är det. Det gäller bara att man ska förstå den och att vi måste låta låta algoritmerna faktiskt ta över lite grann av vårt beslutsfattande. För vi vågar inte riktigt släppa det där ändå.
Och jag tänker så här, det man kan också slänga med som en sån ytterligare grej är att börja med vad är lägsta hängande frukten. Det behöver inte vara svårt, utan ta de här, det är de små stegen som kommer hjälpa dig att liksom förändra ditt sätt. Börja smått, tolka dem, och sen ju mer mogen du blir, därigenom kan du lägga på mer komplexitet i det. Men försök hitta alltså så rå data du kan, alltså börja med temperatur liksom. Det är en jätteenkel metod. Men börja väldigt lågt för att sen öka på. Och sen efter det kan man börja automatisera saker då.
Jag kan bara säga att det här är ett kaninhål av rang som man kan falla ner i när man börjar hemma med en uppkopplad termometer. Nu vet jag inte, om jag går in i min router och tittar hur många uppkopplade prylar jag har, så är det ju en bra bit över 100 stycken tror jag här hemma. Och det är allt från lampor till smarta saker, till sensorer och allt möjligt. Och solanläggning och sådär. Och jag har börjat skrapa på ytan vad jag skulle kunna göra med min fastighet. Så att, och vi har bara börjat. Den här utvecklingen är ju i sin linda, ska vi också komma ihåg. Vi kommer att kunna göra så mycket mer inom väldigt, väldigt snar framtid.
Men något som jag också kan säga mer som har med just logistik att göra, det är ju att det här med alltså mänskliga, manuella till exempel checklistor. Jag vet inte om ni har pratat om det i logistikpodden, just på till exempel flyg, båtar, även till exempel alltså inom sjukvård, självkörande bilar eller så byggbranschen som jag jobbar i då. Målet där handlar ju om att kunna sätta då alltså hårda bommar om du inte... Alltså, har du inte gjort rätt sak vid rätt tidpunkt, så ska du inte heller kunna komma vidare i din process då. Och det är också ett sånt sätt att kunna hjälpa att göra mer spårbara checklistor eller ja, spårbar sensordata då, utifrån det här, vad det nu kan vara som du har kopplat upp. Så att se det inte som något jättesvårt, utan det här handlar bara egentligen om att ändra sina processer och metoder och göra det mer säkert effektivt för alla parter.
Ja, nej, jag håller med, och som sagt var, att man hela tiden tänker förbättring. Det är väl det att man blir aldrig färdig heller. Och kopplat till det här med, som du säger, med checklister. Det är ju jättevanligt inom, på ett lager till exempel, att man ska göra en daglig tillsyn av en truck till exempel. Då ska man gå runt och titta på allting och kolla diverse grejer, eller man gör det på sin lastbil eller vad det nu kan vara. Och ju mer du kan göra den processen datadriven, desto högre driftsäkerhet får du ju på din anläggning. Hemligheten där, det är ju att ersätta den mänskliga faktorn med sensorer. Helt klart.
Mm.
Anna, stort tack för att du har varit med och delat kunskap i Logistikpodden.
Tack för att jag fick vara med.
Gillar du Logistikpodden, så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev, så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera, så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.